Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Den sverigedemokratiske EU-parlamentarikern Charlie Weimers gästar podden för att tala om islamism, Europa, principiell realism och hur det kommer sig att SD är det åttonde mest pro-israeliska partiet i hela EU. Men först ett stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Särskilt stort tack till dig som är Patreon på patreon.com/aronflam, patreon.com/aronflam. Som belöning för att du prenumererar får du ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Jag vill också rikta ett extra stort tack till dig som bidrar via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger, skriven av mig som jag blev åtalad för, och Älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Den handlar om att vi ska lägga ner public service. Jag lovar dig att du inte haft liknande läsupplevelser på svenska i hela ditt liv. Charlie Weimers är ledamot av Europaparlamentet sedan EU-valet 2019 och sitter med i partigruppen ECR. Weimers har tidigare varit förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Åren 2014-2018 arbetade han som stabschef för kristdemokraten Lars Adaktusson i Europaparlamentet, men han lämnade KD i september 2018 för att gå över till Sverigedemokraterna. Som sådan är han den första sverigedemokraten som blivit inbjuden till och besökt Israel. Nu blir han dessutom den första sverigedemokraten att besöka Dekonstruktiv kritik. Annars kan du se honom in action på hans YouTube-kanal där han skäller på sina kollegor i EU-parlamentet. Charlie Weimers från Sverigedemokraterna har sedan han kom in i EU-parlamentet 2019 lett ett högljutt motstånd mot islamismen i Europa. Höga EU-ledare har motvilligt tvingats erkänna att EUs systematiska finansiering av islamism är ett problem som borde åtgärdas. Mycket tack vare Charlie. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Charlie Weimers.
Tack så mycket, Aron.
Det är första gången du besöker podden.
Stämmer.
Och då brukar jag alltid ställa en väldigt bred, orättvis inledningsfråga till samtliga gäster. Och det är frågan, vem är du?
Jag är 41 år fyllda, från Hammarö i Värmland ursprungligen. Har ägnat en stor del av mitt liv åt politik. Varit engagerad i Kristdemokraterna under 20 års tid. Valde 2018 att bli med i Sverigedemokraterna och invaldes in i Europaparlamentet 2019. Jag är intresserad av allt från hockey, Färjestad är stort i Värmland, till musik, och tycker att humor kan vara ganska kul ibland också.
Men politik har varit ditt liv väldigt länge.
Ja, det var aldrig planen, men så blev det.
Vad var planen?
Ja, planen var väl att skaffa en ordentlig utbildning och kanske bli jurist eller någonting åt det hållet. Men jag blev tidigt invald i kommunpolitiken, och det höll mig till Karlstad. Där har de ingen juristprogram, utan då blev jag något så oanvändbart som statsvetare. Mm.
Hur kommer det sig att du bytte till Sverigedemokraterna? Därför att jag minns, runt i mitt liv vid den tiden då du bytte, så fanns det lite olika människor som man på ett eller annat sätt hade haft omkring sig sedan man växte upp i Stockholm, och man var lite intresserad av politik. Aron Israelsson, Isobel Hedley-Kamptz, Fredrik Kronman. Och jag minns deras reaktion när du gick över till Sverigedemokraterna. De var oerhört besvikna, ledsna, upprörda, kanske till och med lite chockade faktiskt. Så vad var det som fick dig att ta det? Liksom?
Det korta svaret var att jag såg en ökande islamisering av västlandet i allmänhet och Sverige i synnerhet. Och jag såg att detta skulle leda till väldigt svåra konflikter för vårt samhälle. Och det fanns bara ett parti som verkligen tydligt ville ta upp kampen mot den utvecklingen. Det som jag hade sett som kristdemokrat, ja, det började ju ganska tidigt. Dels så blev jag varse islamismens kraft i mina möten med svensk-iranier på 00-talet som kom från några stycken från MUF till Kristdemokratiska ungdomsförbundet som då jämförde Iran före och efter den islamiska revolutionen 1979. Det var en fingervisning. En annan var, som hade väldigt stor betydelse för mig, var Davis Cup-matchen i Malmö. Jag minns inte vilket år det var, men den spelades ju utan publik och Ilmar Reepalu gick ut och sa att judarna i Malmö får skylla sig själva eftersom de sympatiserar med Israel. Det var väldigt tydligt att Sverige hade skaffat sig problem som man inte klarade av att hantera. Och sen senare som då stabschef Lars Adaktusson i Europaparlamentet så reste jag väldigt mycket till Mellanöstern, Irak, Libanon, även Syrien under kriget på inbjudan av syrisk-ortodoxe patriarken i Damaskus. Och det jag såg var ju hur då ortodox islam i exempelvis norra Irak kunde radikaliseras till jihadisalafism. Jag minns en bonde, kristen bonde från Nineveslätten som berättade för mig hur hans veterinär under 20 år plötsligt en dag kom med armbindel och kalashnikov i handen och jagade ut honom från hans gård. Och det där satte djupa avtryck på mig och jag kände då som kristdemokrat att mitt parti kommer aldrig klara av att göra migrationspolitiken och den här kampen mot islamism till sin huvudfråga. Därför att splittringen i kristdemokraterna gällande migrationspolitiken är av sån karaktär att man får, så att säga, lägga den lite åt sidan och så får man prata sjukvård, familjepolitik och annat som alla kristdemokrater kan vara överens om. Och det dög inte för mig när jag ser att Sverige håller på att gå under faktiskt. Då såg jag att Sverigedemokraterna hade utvecklats under de 20 år som gick sedan jag engagerade mig politiskt. Jag såg att man avpoliterade de etniska nationalisterna som formade i ett första skede Nationaldemokraterna som ganska snabbt gick under. Jag såg att man klippte banden med ungdomsbundet som också hade en del etniska nationalister, vilket bland annat tyckte jag visade sig i sympatierna för Putin Ryssland som fanns där. Minns Kasselstrand som pratade om att han hellre bjöd in Putin än Obama till Stockholm. Och inte minst att de intog en pro-palestinsk hållning och så att säga fronderade mot partiet i Israel-Palestina-frågan. Och det ville inte partiet veta av, så man klippte banden. Sen så intog man konservatismen som ideologisk utgångspunkt, vilket inte hade varit fallet tidigare, vilket innebar i min värld att man anslöt sig till den bredare västerländska idétraditionen istället för, vad ska jag säga, det här storsvenska som innebär att allting här inom våra väggar är bra, men romantiken i Jerusalem är ointressant, så att säga. Det ändrade man på och det gjorde stort intryck för mig som alltid har varit konservativt, sökt efter ett politiskt hem. Och en händelse som gjorde intryck på mig var när Sverigedemokraterna bjöd in den ledande konservativa filosofen Roger Scruton, vilket jag insåg att det skulle Kristdemokraterna eller Moderaterna aldrig komma sig för att göra. Så partiet utvecklades.
Och han har varit en förebild för dig, Scruton?
Ja, definitivt.
Stor förebild?
Väldigt viktig förebild, ja.
Vad är det specifikt med Scruton som du föll för? Jag menar, det är en ovanlig karaktär att falla för i unga år, speciellt, ja, skulle jag säga.
Nej, men just hans sätt att beskriva traditionens betydelse för ett harmoniskt och fungerande samhälle. Hans sätt att sätta ord på vad det är som utgör just det västerländska tycker jag är väldigt viktigt. Jag får ibland frågan, ja, men vad är det som är skillnaden mellan islamisk och västerländsk civilisation? Och det finns ju massa skillnader. Jag menar, vi kan prata månggift och vi kan liksom gå in på de uppenbara bitarna. Men en sak som Scruton framhöll var ju att västerlandet har humor. Och han pekade bland annat på den ironi som Jesus ger uttryck för i Nya Testamentet. Exempelvis då, den som är utan synd kastar första stenen. Och jämförde det med kvinnan som hade begått liknande handlingar och ställdes inför Mohammed, varpå stening följde. Och just det här självironiska, det att vi kan skämta om saker och ting, det är en väldigt viktig del av vår kultur, och det är någonting som inte återfinns i Mellanöstern undantaget Israel.
You're welcome.
Jajamän.
Du är i Europaparlamentet med i en grupp som kallas, de flesta svenskar är inte så bekanta med de här olika grupperna som finns i EU-parlamentet, men du är med i European Conservatives and Reformists, vilket låter lite som en motsägelse.
Ja, fast det är det ju inte. Vi har en konservativ filosofi våra partier som är medlemmar, men i förhållande till Europeiska unionen så är vi reformister. Vi vill reformera EU, vi vill rulla tillbaka EUs makt, återföra makt till medlemsstaterna, vi vill minska antalet rättsakter. För varje ny rättsakt så ska en annan eller helst två avskaffas.
Är det sant?
Ja, den typen av synsätt har vi.
Okej. Okay. Den har jag bara hört från min stora humoristiska idol, Doug Stanhope. Han hade det som en lång humorrutin där han föreslog att den amerikanska kongressen, för de får bara stifta nya lagar om de tar bort lagar. Mm. Så liksom, vill de förbjuda bensindrivna fordon, ja, men då får man ligga med barn igen. så det är så. För jag såg ditt linjetal.
Just det.
Det gjorde jag. Dels så skickade din assistent, eller vad det är, ett långt dokument till mig. Men jag stötte på det även i min egen research. Mm. Och blev rätt imponerad. I alla fall din verklighetsbeskrivning är väl ungefär samma som min, tror jag. Mm. Så jag tänkte försöka utreda då vad din principiella realism består i. Är det Monroe-doktrinen du hänvisar till, eller?
Alltså det är ju ett försök att sammanföra den idealistiska utgångspunkt som vi ändå har för vår syn på omvärlden, att vi ska försöka främja fred och frihet med ett hänsynstagande till de nationella intressenas betydelse. Min uppfattning är ju att väst har gått helt fel i viktiga avseenden. Man tar inte alls geopolitiska hänsyn när man formulerar sin utrikespolitik. Misslyckas exempelvis med att låta handelspolitiken präglas av vårt extremt viktiga intresse att hålla tillbaka islamismen i världen. Man bockar och bugar för Qatar för att man har avskaffat kärnkraft i Europa och samtidigt vill bli oberoende av rysk gas och olja. Det här är någonting som innebär naturligtvis en utmaning mot stora delar av det utrikespolitiska etablissemanget i Sverige och Bryssel, det här synsättet. Men jag tror att en nödvändighet.
Hur skulle du beskriva EUs samlade utrikespolitik då?
Det finns ju en ambition att EU ska vara strategiskt autonoma, som det heter. Att EU då ska kunna agera av egen kraft. Det är ju utifrån den ambitionen som man kan se viljan att anförskaffa då europeiska väpnade styrkor under Bryssels befäl. Det förespråkas ju av en majoritet av Europaparlamentet. Man bedriver en politik som på pappret är så att säga i linje med den transatlantiska länken, men i realiteten är något helt annat. Om vi tittar på hur man har agerat gentemot Kina, så har man underminerat de amerikanska försöken att hålla tillbaka den kinesiska ambitionen i Stilla havsområdet. Man har underminerat den amerikanska ambitionen att hålla tillbaka regimen i Teheran genom att införa egna verktyg för att europeiska företag ska kunna kringgå de amerikanska sanktionerna. Och det här bygger ju på, skulle jag säga, en fransk-tysk irritation över att liksom Uncle Sam står där och tittar på och bevakar. Det är utifrån den fransk-tyska, vad ska man säga, världssynen som man också kan förstå hur ganska stora delar av de samhällena och djupt inne i politiken och administrationen finns en slags Putin-förständnis. Därför att de är fellow imperialists, så att säga. Det är klart att...
Menar du nu att EU är imperialister också, eller...?
Ja, EU är på väg att bli ett imperium och det kan vi komma till sen, men just i Frankrike och Tyskland så finns det ju en historia av imperiebygge och därför kan man förstå i de länderna Putins önskan om att dominera sina grannländer. Och det står ju då mot det svenska intresset, mindre länders intressen av att värna den rådande säkerhetsordningen med självständiga nationalstater som faktiskt vars gränser respekteras. EU har en väldigt svag utrikespolitik i nuläget och det beror inte på att vi har nationella veton, utan det beror på helt enkelt avsaknad av politisk vilja att faktiskt bekämpa onda krafter i världen. Och saken är ju den att där våra intressen och våra ideal harmonierar tycker jag att vi ska gå väldigt tufft fram. Jag menar att i relationen med Kina så måste vi titta på hur många ägg vi kan plocka ur den korgen och lägga på annat håll. Det är därför vi behöver frihandelsavtal med USA, med Indien. Och i relationen med Iran så måste vi dra slutsatsen att de kortsiktiga ekonomiska vinsterna av handel med den här regimen kraftigt understiger kostnaderna för fortsatt oro, instabilitet och våld i Mellanöstern. Och vi måste också konstatera vad gäller Iran att den här islamistiska kleptokratin klarar bara av att hantera en viss storlek på ekonomin innan det blir stagnation. Ett fritt demokratiskt Iran kommer att växa och då kommer också handeln med Iran att växa. Så ska vi då se ur ett realpolitiskt perspektiv så finns det också väldigt starka skäl att gå hårt åt regimen i Iran. Och det är just sen finns det ibland svåra avvägningar att göra där energipolitiska intressen ställs mot våra ideal exempelvis. Men just att hitta de områden där intresse och ideal harmonierar och fokusera på dem, det tycker jag är en viktig utgångspunkt för utrikespolitiken.
Just strategisk autonomi, det är ju ett begrepp som Xi Jinping och CCCP har pratat mycket om för Europas del. Hur är din uppfattning när du rör dig i Europaparlamentet? Skulle du säga att de flesta Europaparlamentariker förstår hotet mot från Kina?
Fler och fler. I början av mandatperioden så var jag väldigt ensam om att tala om det här hotet. Men nu har man börjat inse vilka ambitioner CCP har. Och man har börjat ändra språkbruk från partner till konkurrent. Jag menar ju att motståndare är det rätta begreppet för Kina. Samtidigt som jag inser att vi kan naturligtvis inte dra oss ur helt och hållet imorgon, utan det måste vara en stegvis process eftersom det har med vårt välstånd att göra, våra jobb att göra. Men i början av mandatperioden så sa ju rådets ordförande Charles Michel att vi ska inte låta Europa bli ett offer i striden mellan USA och Kina. Alltså det vill säga, man ville, det är en slags europeisk variant på Palmes kolsuparteori. Och det är ju otroligt
ryggradslöst. Kan du förklara det bara lite? Vad skulle det innebära?
Jag menar, exempelvis då att när USA vill styra om handeln från Kina, begränsa kinesiska företags möjlighet att investera i kritiska sektorer i den västerländska ekonomin, så ska Europa ha då en egen
strategiskt autonom linje gentemot Kina. Det är det den linjen står för. Och den är väldigt kortsiktig, naiv och farlig. Men vår uppgift är ju också samtidigt att få i synnerhet republikaner att förstå att Kina och Ryssland är goda vänner. Ukraina och Taiwan hänger ihop. Är det så att vi släpper garden och låter Ryssland vinna i Ukraina så kommer det få katastrofala följder i Stilla havet. Det kommer att vara ett grönt ljus för kinesisk aggression gentemot Taiwan, och då kommer det få enorma följder för inte bara för USA men för världshandeln. Detta måste konservativa USA förstå, menar jag.
Du efterfrågade en västlig allians.
Ja, precis. Ett slags handelspolitiskt NATO där vi håller ihop och skyddar varandra mot kinesisk aggression inom handelspolitiken, som vi såg när Litauen lät Taiwan öppna en representation i Vilnius. Då gick Kina på med full kraft, bojkott, kastade ut litauiska företag ur landet och så vidare. Med ett handelspolitiskt NATO så hade Litauens möjlighet att bedriva en självständig utrikespolitik i det här avseendet kunna värnas på ett mycket bättre sätt. Det tror jag vore en modell för oss att använda, och det är ett sätt att också binda ihop Europa och USA på ett konstruktivt vis, därför att risken är ju med de olika administrationerna som följer varann nu i USA, om Trump blir vald, att han intar en protektionistisk syn gentemot Europa och inte kopplar samman den militära aspekten av kampen med Kina med den handelspolitiska aspekten. Så där behöver vi verkligen...
Kalla kriget vanns med ekonomi. Andra världskriget också.
Absolut.
Alla krig vanns med ekonomi.
Ja, det är därför som avindustrialiseringen i Europa just nu är så enormt farlig. Det är ju ett begrepp som knappt förekommer i Sverige, men det diskuteras ju ganska vitt och brett att fabriker på grund av energibrist och dyra elpriser nu flyttar sin produktion utanför Europeiska unionen. Tyskarna, Belgien har lagt ner reaktorer. Det är lite här och där. Men tyskarna har naturligtvis en stor roll, och i synnerhet nu när vi har bundit ihop näten i en energiunion i EU som gör att vi får betala dyrt för tyska politiska misslyckanden.
Ja, eller korruption, beroende på hur man ser på saken.
Ja.
Du tycker alltså att Europa ska få bära sina egna kostnader?
Ja, det måste vi klara.
Säkerhetspolitiskt. Så att AUKUS kan fokusera på Stilla havsarenan.
Ja, exakt. Det är ju min pitch till amerikanerna, att om vi kan hålla ihop och faktiskt få stöd till Ukraina, så kan Europa också bygga upp sin egen försvarsförmåga, ta ett huvudansvar. Inte idag, för att vi startade på en väldigt låg nivå vad gäller försvarsutgifter, men inom en hyfsat snar framtid ta ansvar för säkerheten i Europa, vilket då frigör helt enkelt resurser för USA att lägga i Stilla havsregionen. Det tror jag hårt på.
Det låter som en förberedelse för ett Trump-presidentskap.
Ja, det måste vi vara beredda på, och vi måste hantera ett sådant presidentskap annorlunda från europeisk sida än vad vi gjorde senast. Var konstruktiva och möta honom på ett sätt som faktiskt gör att NATO kan fortsätta finnas kvar som en säkerhetspolitisk allians för Europa. Om det bara blir pajkastning som det var senast, så kommer ju inte Trump ha några problem att dra undan det amerikanska stödet i Europa.
Det var en av hans käpphästar, att Europa inte klarade av att betala för sin egen säkerhet, att det var amerikaner som var tvungna att stå för den.
Absolut, och han blev utskrattad när han pratade om Nord Stream och hur tyskarna gjorde sig beroende av Ryssland, men på den punkten fick han ju onekligen rätt.
Bland annat på den punkten. Det är ju rätt många punkter. Om vi ska det var en sak till med det talet som jag verkligen gillade, som jag håller med om till 100%, det är att det här är inte kalla kriget 2.0. Du sa, kalla kriget tog aldrig slut för våra fiender. De har bara fortsatt.
Precis.
Där är vi helt eniga, kan jag säga. Sen är det också en sak som jag måste utreda innan vi går vidare, och det är Du är väldigt för fri marknad.
Ja.
Och liten stat.
Ja.
Är det någonting som Sverigedemokraterna bara driver i EU? Eller kommer en sverigedemokratisk regering driva sådana frågor även i Sverige?
Sverigedemokraterna är ju ett socialkonservativt parti och det innebär ju att reformer av välfärdsstaten kommer att vara väldigt stegvisa. Partiet i Sverige har ju ändå en slags allmän välfärdspolitik som man bedriver. Men i Sverigedemokraterna upplever jag att det finns en överensstämmelse mellan olika företrädare att den socialdemokratiska staten är för stor och den klarar inte av sina åtaganden. Men det är ju självklart så att min syn på statens storlek är väldigt mycket så att säga enklare att driva i Bryssel där det är så uppenbart att man tillskapar en helt ny byråkrati och där det handlar också om subsidiaritetsprincipen. Var ska makten ligga? Men jag har ju aldrig gjort någon hemlighet av att jag är för marknadsekonomi och en så att säga, klassisk borgerlig syn på ekonomi.
Så lite statlig inblandning som möjligt med andra ord.
Mer frihet, låt människor och sociala gemenskaper, civilsamhälle få ta ett större utrymme där staten går fram, drar sig civilsamhället i regel tillbaka.
Tills det blir som i Sverige, där vi har ett helt statligt civilsamhälle i princip.
Ja, i Storbritannien så pratar man ju om quangos bland annat. Quasi non-governmental organizations. Och det har vi ju gott om här i Sverige.
Ja, det låter så. Då byter vi ämne nu. SD är enligt min beräkning, din assistent påstod den 9:e, men jag har gått igenom den här rapporten och räknat och eftersom jag kan räkna så säger jag att ni är det 8:e mest pro-israeliska partiet i hela EU-parlamentet.
Ja.
Av jättemånga partier. Mm. Hur kommer det sig?
Ja, partiet har för ganska länge sedan kommit till slutsatsen att den judiska staten Israel är ett moraliskt imperativ. Efter allt som den judiska befolkningen i Europa och annorstädes har blivit utsatta för så har det blivit uppenbart att det behövs ett nationellt hem för det judiska folket och det kan vi som nationalister förstå. Behövs och vi kan förstå den strävan som sionismen är ett uttryck för. Och det gör att, men det handlar också tror jag om det faktum att vi ser Israel och vi gillar vad vi ser. Vi ser ett land som under extremt svåra förutsättningar gör allt vad man kan för att vara en fungerande demokrati som verkligen försöker få saker att fungera och i väldigt viktiga avseenden också lyckas med det vad gäller utbildning, forskning och utveckling och så vidare. Vi vad gäller möjligheten att säga vad man vill på en plats som Mellanöstern är, det är något helt unikt. Det är självklart att vi gillar det.
Så det är inte bara det att ni vill att alla svenska judar ska flytta till Israel?
Jag vet en del israeler som vill det, men vi vill det inte.
Ja, jo, jag kan säga att de flesta jag har intervjuat från Israel skulle nog uppskatta det. De behöver förstärkning nämligen.
Så är det, men vi behöver duktigt folk också.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Så det var en rolig undersökning för övrigt, den här. För den här Israel-rankningen då, som jag fick skickad till mig av er. Den är baserad på hur olika partier och länder har röstat i frågor som rör EU och Israel mellan 2019 och 2022. Mm. Då kan jag bara säga att jag lyckades räkna ut att Deutsche Zentrumpartei var nummer ett. De var det mest Israelvänliga. De hade en 100% voting record. Och sen så kom ni på 8:e plats, KD på 13:e plats, Moderaterna på 28:e plats, Liberalerna, som påstås vara det mest israelvänliga partiet i Sveriges riksdag, kom på blott 89:e plats i den här. Sen har vi Centern på 112:e, S är 24 från slutet och V är 10:e sämst. Vänsterpartiet är alltså 10:e sämst i hela EU-parlamentet. I hård konkurrens med spanska kommunister. Så du har också skrivit en rapport till Europaparlamentet om muslimska brödraskapet i Europa. Det är ett ämne som den här podden har pratat om mycket, bland annat med Johan Westerholm. Mm. Vad var syftet med rapporten för din del?
Jag kan börja säga att det var ett moment i förra valrörelsen som fick mig att säga krossa islamismen och verkligen då gå ut och säga det här är mitt vallöfte, det här ska jag arbeta för. Och det var en debatt i Helsingborg där jag satt bland annat då mot socialdemokratiska studenters dåvarande ordförande, och det var kort efter 1 maj 2019 i Malmö där Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU skanderade krossa sionismen. Och då talade jag om de här frågorna och ställde frågan till henne. Ja, men ni skanderar ju krossa sionismen. Kan ni inte göra som oss? Säga krossa islamismen. Mm. Det är väl inte så svårt. Och det enda hon sa var, jag säger bara krossa rasismen. Så hon kunde inte få ur sig de här två enkla orden, krossa islamismen. Ja, men då kände jag, då ska vi gå ut och utmana i det. Och det bland det första jag gjorde när jag blev invald samma år, 19, det var att titta på just finansieringen från EU:s sida till islamistiska organisationer och däribland ICWAN då. Möttes av total förnekelse av den nytillsatte kommissionären. Hans ministerportfölj har ett ganska roligt namn. Commissioner for the European Way of Life. Mm. Jag tyckte att ja, men det borde väl rymmas inom den portföljen att bekämpa EU-finansiering av islamism. Men han tyckte att allting var frid och fröjd. Vi har extremt goda regler för utbetalning av offentliga medel till den här typen av organisationer. Please disperse, nothing to see here. Och sen så gick jag hem och konstaterade att jag kommer inte komma någonstans om det är en enkel sverigedemokrat som hävdar att den här finansieringen finns, utan jag anlitar två experter på området som får på mitt uppdrag ta fram en rapport, och det gjorde de, och de visade att det går EU-medel till Femyso, den här europeiska föreningen för unga kvinnliga muslimer. Det går till Islamic Relief, som då officiellt är en biståndsorganisation, men i själva verket bedriver Dawa för muslimska brödraskapet. Och det jag gjorde var att ta chansen när de olika ordförandeskapen för råden kom. Franska ordförandeskapet i första skedet, det var samma år det var presidentval. Och Macron hade ju förklarat krig mot islamistisk separatism. Så jag började ställa på deras ministrar att vill ni verkligen se under ert ordförandeskap att pengar distribueras till de här organisationerna? Och det ledde till att de förde upp det här på rådets dagordning. Vilket i sig är intressant, en liten avstickare, men under det svenska ordförandeskapet som kom lite efteråt så sa man att vi får inte driva några egna frågor under det svenska ordförandeskapet, om du minns det. Utan vi ska vara strikt neutrala och vi ska inte tycka någonting under ett halvår. Fransmännen, de kände frimodigheten att föra upp vad de ville på dagordningen, som var i enlighet med franska intressen. En liten passus apropå att Sverige måste bli bättre och driva sina egna intressen i EU. Men det som hände då var ju att den ansvarige kommissionären, han fick press på sig från franskt håll, och det följande tjeckiska ordförandeskapet som leddes av vårt systerparti i SER. Och då konstaterade han ett år senare att Herr Weimers är ju inte ensam om kritiken mot den här typen av finansiering, utan det är flera andra, inte bara konservativa, som framhåller det. Så då Är det inte bara vi som säger det så blir ju kritiken legitim. Mm. Och detta tar vi på största allvar. Så man arbetar just nu med att ändra i reglementet för utbetalningar. Det återstår att se hur implementeringen blir, om man verkligen får stopp på de här utbetalningarna. Men jag har ganska goda förhoppningar om att vi inte kommer se kampanjer längre med EU-flaggan längst ner i hörnet som Hijab is freedom, som då förekom samtidigt som unga kvinnor dog för att slippa bära en slöja i Iran. Men vi har redan fått stopp tack vare den här rapporten på finansieringen från EU till Islamic University of Gaza. För liksom, till och med kommissionen förstod att det inte var någon bra idé att låta våra skattepengar finansiera kemilektioner på ett universitet styrt av Hamas.
Eftersom de också tillverkade vapen.
Absolut, jag tror alltså, det var själva syftet med kemilektionerna.
Ja, så men det är lite, jag plöjde igenom rapporten. Jag har ju läst en hel del liknande litteratur, bland Johan Westerholms genomgång, som också har ett kapitel om EU. Och det förvånade mig, för det första förvånade det mig att Österrike tydligen var det land som alltså gav typ mest. Jag trodde inte österrikarna hade några som helst problem.
De har ju börjat röra på sig. Under den borgerliga regeringen senast, som tyvärr föll med Sebastian Kurz som förbundskansler, så införde man ju lagstiftning mot utländsk finansiering av moskéer exempelvis, och man började gå hårdare åt de islamistiska organisationerna. Men Österrike är ju ett extremt korporativistiskt land med stora koalitioner där Socialdemokraterna nästan ständigt är i regering, vilket betyder att flödet har kunnat vidmakthållas.
Hmm. Du kommer gilla min bok, den tar upp Österrike en hel del. Sen så har det fallit av min radar. Så du fick i alla fall Islamic University of Gaza, inte nedlagt, men du fick i alla fall bidragen dit nedlagda.
Ja.
Men sen är det ju så att vi finansierar ju till exempel UNRWA.
Precis.
Både på nationell nivå, Sverige. Jag har drivit den frågan i min podd. Jag är ju inte politiskt objektiv eller oberoende, eller vad man ska kalla det för. Utan jag driver helt och hållet mina egna...
Jag har fått den uppfattningen.
Ja. Och det är faktiskt märkligt, apropå det vi talade om innan jag satte på podden, alltså någon sorts civilisatoriskt seppuku, alltså att vår civilisation begår självmord. För jag tycker egentligen borde det bara var så att jag och ett gäng andra människor som har skrivit på en namninsamling går till UD och så säger vi kan spara Sverige 61 miljoner dollar per år för överskådlig framtid. Det är en asbra deal. Plus då att man slipper massa islamism och terrorism och antisemitism nere i Mellanöstern som i sin tur kan leda till större flyktingvågor hit. Mm. Så jag menar, allting hänger ju ihop på något sätt. Man tycker ju att UD borde möta mig med öppna armar och bjuda på kaffe och bullar, men så var inte fallet. Jag fick stå vid cykelstället utanför UD medan en stackars praktikant på kommunikationsavdelningen kom ut i otillräcklig vinterklädsel för att ta emot namninsamlingen.
Ogint.
Ja, men det är rätt ogint. Och vad jag tänkte på det här, därför att UNRWA är så intressant, därför att det är alltså, de har aldrig lyckats med någonting. De ska ju egentligen repatriera flyktingar.
De har lyckats med en sak, förlänga konflikten i evighet.
Ja, jo, okej.
Det är själva deras syfte.
Jag tror att det är syftet. Men det är alltså en organisation som försörjs i princip uteslutande av västländer.
Mm.
Och vi fortsätter betala år efter år efter år. Det ser nästan ut som att vi betalar någon sorts skatt till den muslimska världen. Antingen brandskatt eller, jag tror det arabiska ordet är jizya.
Precis.
Är det inte så?
Så är det.
Så är det det? Betalar vi bara för olja? För privilegiet att göra affärer med arabvärlden? Är det det vi prisar för? För inget av de högt flygande andra löftena har ju infriats. Så.
Nej, jag tycker postkolonial jizya är väl ett bra begrepp för att sammanfatta det. Jag tror ju att vi skulle kunna få tillgång till olja även utan finansieringen av UNRWA. Jag menar, det är ju en tillfällighet att många arabländer har så att säga uttryckt solidaritet med Palestina medelst väldigt sparsamma ord. Intresset för att så att säga sätta Palestina framför allt annat minskar ju mer och mer i stora delar av Mellanöstern. Nej, det handlar om är ju naturligtvis att man försatte sig i en situation efter Israels självständighetskrig 1948 där man bestämde sig för att göra flyktingstatusen möjlig att ärva. Och det har fått fortsätta därför att ingen vågar ifrågasätta denna eviga sanning. Ingen vågar säga det som är uppenbart, att om man startar och förlorar ett anfallskrig och får göra avträdelser, så får man hitta ett sätt att hantera denna förlust. I Sverige sa vi ju efter 1809, det var ju ett försvarskrig som vi förlorade, men vi sa ju att vi inom Sveriges gräns ska erövra Finland åter. Naturligtvis borde det vara vårt budskap utrikespolitiskt gentemot arabvärlden. Att
vi tänker återerövra Finland?
Nej, men att den palestinska befolkningen inom rådande gränser måste då erövra Palestina åter. Det vill säga hitta ett sätt att få Västbanken och Gaza att fungera. Acceptera de fredsförslag som har lagts fram, som inte känns särskilt aktuella längre efter den 7 oktober. Men jag menar, man erbjöds ju 90% av Västbanken drygt för så lite som 20 år sedan. Man sa nej. Man har aldrig försatt en chans att försitta en chans. Och vi betalar för denna avsaknad av konstruktivitet genom UNRWA. Men inte bara det, vi betalar för att förgifta unga palestinier med antisemitism i skolböcker. Där UNRWA tvår sina händer och säger att vi måste verka i enlighet med den palestinska läroplanen. Ja, så våra skattepengar ska alltså gå till att genomföra en läroplan på Gaza dikterad av Hamas. Så är ju fallet. Och det är därför vi kan ta del av rapporter om, så att säga, UNRWA-material, skolböcker som beskriver bombningar av bussar med judar som grillfester. Det är därför vi kan se hur lärarhandledningar i palestinska områden uppmanar till att sänka betygen för de som elever som misslyckas med att härleda den här konflikten till det onda i den judiska religionen, exempelvis. Det är alltså våra skattepengar som finansierar det. Det är självklart att Sverige borde stoppa sin finansiering till UNRWA. Det är dags att sluta med de här, alla de mantran vi har upprepat nu under 70 års tid, och börja se situationen som det är och försöka, det talas om dubbla standarder, och det är inte bara dubbla standarder gentemot Israel, utan det är dubbla standarder gentemot palestinierna. Vi tvingar inte den palestinska befolkningen att genomgå samma sorts process som, ja, exempelvis Finland behövde genomgå när man förlorade Karelen till Sovjetunionen. Vi måste klara av att göra det.
Ja, jag vet inte om finnarna har gett upp tanken på Karelen riktigt än,
Nej, men i princip har man ju konstaterat att faktum är faktum. Med sorg, naturligtvis.
Men det förutsätter ju att det finns palestinier som är på riktigt intresserade av att ha en egen stat på de områden som har diskuterats. Jag personligen har ju under större delen av mitt liv trott att de inte är det. De är mer intresserade av att demontera Israel än att bygga en egen stat. Och det tror jag att efter 7 oktober är nog de flesta israeler på samma sida vid det här laget.
Ja, det var min uppfattning när jag besökte Israel tidigare i veckan.
Okej, vad gjorde du där?
Jag träffade dels politiska företrädare, dels anhöriga till gisslan på Gaza just nu. Jag besökte kibbutzen Kfar Aza, som var en av de närmast belägna kibbutzerna till Gaza. Och det är ju en grym ironi att de allra mest fredsinriktade områdena och människorna i Israel blev de främsta offren för den här terrorattacken. De berättade att i kibbutzen hade man planerat att flyga drake samma kväll den 7 oktober och flyga över stängslet mot Gaza som en symbol då för vänskap. Den drakflygningen ägde aldrig rum.
Vad fick du mer lära dig kvar? Alltså?
Att Israels försök att normalisera relationen med Gaza möttes av ren och brutal ondska. Alltså, Israel släppte ju på arbetstillstånd för invånare i Gaza till den grad att man hade 15 000 utfärdade arbetstillstånd. Och ett antal av dessa människor jobbade ju då för kibbutzerna, där ibland Kfar Aza. Och vad en del av dem gjorde var att kartlägga åt Hamas exakt hur många familjemedlemmar som bodde i varje hus. Om familjen hade en hund som behövde skjutas vid sikt på grund av att det var en vakthund. Man kartlade kibbutzen för att inte kunna undspara någon eller skona någon. Och det var väldigt uppenbart bland människor som beskrev sig som peaceniks mitten vänster att det fanns ett före 7 oktober och ett efter 7 oktober. Man har gett upp tron på en tvåstatslösning även i så att säga, den israeliska fredsrörelsen upplever jag. Och just det här med arbetstillstånden och normaliseringen, det möttes av slakt. Det är en viktig lärdom för oss när vi så att säga, försöker hantera islamismen i Europa. Att det som vi upplever som generositet, det vi som upplever som en möjlighet till större materiellt välstånd som i sin tur ska leda till bättre integration bland då väldigt, väldigt politiskt präglade islamiska grupper behöver inte alls leda dit utan kan egentligen betraktas i många fall som ett tecken på svaghet från vår sida.
Mm. Affärer ska bygga relationer, men de misslyckades, de människorna som bodde på de här 20-talet kibbutzer runt Gaza.
Ja, israelerna gjorde misstaget att de bedömde andra sidan efter sina egna, utifrån sina egna värderingar och glömde bort det slagordet som ofta förekommer bland islamister. Vi älskar döden 10 gånger mer än vad ni älskar livet.
Ja, och det lustiga är ju att Benjamin Netanyahu alltid ansetts vara en hardliner i Israel. Och nu så är det alltså peaceniks som tycker att hans problem var att han var för mjuk mot Hamas.
Precis, det rör ju sig också om en kraftig underskattning av Hamas. Det var ju väldigt få som trodde att Hamas hade kapacitet att genomföra en så välkoordinerad operation förstås.
Ja, och det var ju tillsammans med alla konkurrerande terroristgrupper på Gazaremsan, och vanligtvis kommer ju de inte överens med varandra. De brukar hänga upp varandra i köttkrokar.
Precis.
Det är deras sätt att umgås. Nej, jag måste säga att jag var också lite chockad. Går inte att förneka. Men att ett stort terrordåd skulle drabba Israel i min livstid, det var ju det stod på kartan så att säga.
Ja.
Det du tar upp är relevant för vår diskussion, därför att jag menar EU, FN, USA, väst överlag har ju alltid propsat på en tvåstatslösning.
Mm.
Och palestinierna har aldrig velat ha en. Israelerna har velat ha en, men har ingen att dela den drömmen med. Nu vill inte ens israelerna ha den. Samtidigt så ser du hur alla våra ledare över hela väst propsar hårdare än någonsin på en tvåstatslösning. Jag tror Economist som kom ut idag, de har ett stort temanummer om att nu är det dags att stifta fred.
Mm.
Det är redaktionen på The Economists analys av situationen. Och det är lite intressant, för går man in på EU-delegationen för relationer med Palestina, då går alltså på deras hemsida, då möts man först av en palestinsk flagga, och sen så inleder då den här, är det en kommissionär eller delegat, kallas det så, delegat?
Ja, eller ambassadör eller representant.
Ah, ja, en ambassadör alltså, okej. Okay. Han inleder med att predika om en tvåstatslösning. Det är det första. Och sen fortsätter han med att EU borde ha en bojkott mot israeliska varor. Och sen avslutar han med att ställa krav på Israel utan att nämna några som helst krav på palestinierna.
Mm.
Det är Israel som måste upphöra med sitt beteende. Palestinierna, de har inte ens agens i det här fallet. Och vad heter han? Han hette Manu Pineda.
Just det.
Mm.
Spansk kommunist.
Ja. Hur kommer det sig att han blev... Att han blev liksom representanten från EU mot de palestinska områdena?
Ja, du. Man kan ju ta det rent formella, att de här ordförandeskapen för delegationer... han är Europaparlamentariker, så jag ska rätta mig själv där. Vi har ju en delegation på plats i Palestina. Där handlar det om ambassadör. Men i det här fallet så är det Europaparlamentets delegation. Han är precis som jag parlamentariker. Vänstergruppen fick ordförandeskapet i den här delegationen och valde då att placera en person som tycker att Israel begår folkmord, som har kramats med Haniyeh, Hamas-ledaren och som då aktivt driver på för en bojkott av Israel, som du säger. Och jag menar ju på att med den här terrorromantiken som han står för, så borde talmannen ha ingripit och stoppat honom från att bli ordförande för den här delegationen. Så har alltså icke skett. I flera andra fall så har man gått in och stoppat på högersidan vissa för att de tillhör Le Pens parti eller vad det kan vara, från att besätta vissa positioner. Men när det gäller kommunisterna kommer de alltid undan.
Ja, och det ska sägas också att i den här undersökningen om pro-israelisk eller inte, så var det spanska kommunistpartier som hamnade sist. Alltså de var värre än vårt eget vänsterparti.
Ja, vill inte säga lite.
Men det är ändå talande på något sätt att han lyckas bli då den representant från EU som de sätter dit, och hemsidan talar ju också sitt tydliga språk.
Ja, det är skamligt.
För det här är liksom, när det gäller UNRWA, då ser jag det som ett direkt stöd i princip till Hamas och PA, de värsta delarna av PA.
Ja.
Men du kämpar ju, som vi sa tidigare, även mot Muslimska brödraskapet, som Hamas är ju Muslimska brödraskapet, så det hänger ju också ihop givetvis. Men
exakt.
Hur känner du att den här kampen går mot EUs finansiering av islamistiska rörelser, separatistiska, som du har blivit tvungen att kalla dem i EU-parlamentet, för ja, det är så man benämner dem.
De otrogna har klockan, men vi har tiden, som islamisterna brukar säga. Det är en kamp mot klockan, för de flyttar fram positionerna hela tiden, och de har ju en opportun syn på våld som uttrycks i rapporten. Det vill säga, i Gaza så är det militant jihadism som gäller, medan man i Europa har så att säga intagit en mer laganpassad hållning, därför att man vill inte väcka anstöt, man vill låta tiden ha sin gång, så att man kan ta över en vacker dag och då förtrycka oss andra på det sätt man önskar. Jag tycker att just arbetet med att få stopp på EUs finansiering av islamism är viktig ur det perspektivet att det skulle sätta ett prejudikat för hela Europeiska unionen. Idag i olika kommuner, regioner och även på nationell nivå i Sverige så har vi sverigedemokrater, vissa moderater och kristdemokrater som och även en del liberaler ibland som kämpar för att stoppa den här typen av finansiering till Ibn Rushd och andra brödraskapsassocierade organisationer. Vi försöker stoppa uppförandet av salafistiska moskéer och så vidare från vår sida. Men om EU sätter ner foten här, så blir det naturligtvis svårare för socialdemokrater och en del nervösa liberaler att säga nej till de här förändringarna. Det är inte alltid jag hänvisar till EU som ett slags moraliskt föredöme, men om man tar det här beslutet så kan vi ju peka på självaste EU. Det skulle förändra dynamiken. Men problemet är ju otroligt djupgående, och som sagt, nu står vi inför det här projektet som kallas, tror jag, Vi mår bra, som avser att uppföra en ny moské varje månad. Eller vad det, ja. Alltså det är en omfattning.
150 nya moskéer i Sverige.
Precis.
På några år.
Och det är ju... Det är ett direkt svar på vårt värnande av yttrandefriheten i Sverige, som man naturligtvis vill avskaffa så fort man kommer åt. Och det har ju dock visat att man inte bara vill ha förbud mot koranbränningar, utan även förbud mot kritiken av deras profet Mohammed, av islam som religion, det som mindre nogräknade personer brukar kalla islamofobi. Det är en kamp mot klockan, eftersom EUs gräns också läcker, så att den islamiska populationen blir allt större. Det bedrivs en aktiv dawa i utanförskapsområden i hela Europa. Fritänkande muslimer är mycket sämre organiserade än brödraskapet. Det är också fritänkande muslimer har inte alls samma våldskapital som islamister, vilket gör att vi håller på att förlora hela områden, och i flera fall har förlorat. Fransmän talar ju om territoire perdu, förlorade områden. Och det är otroligt viktigt, därför att vi stoppar den stora migrationen från den islamiska världen till Europa, så att vi får andrum att försöka hitta vägar att stoppa islamismen och att hitta en fungerande relation mellan laglydiga muslimer och majoritetssamhället i övrigt och en integration. Om den är möjlig eller ej, det vågar inte jag gå i god för nu, men vi måste försöka.
Ja, det är oroväckande om du inte vet om den är möjlig, för du ska ju ändå leda oss.
Ja, men man ska heller inte påstå sig veta mer om framtiden än vad man gör, och det finns många olika faktorer som spelar roll här. Det pågår ju en diskussion i den islamiska världen om att islam idag har stora problem med våldsromantik. Och exempelvis i Egypten så pratar ju politiska ledare om nödvändigheten av att reformera islam och så vidare. Men samtidigt så ser vi ju att exempelvis då antisemitismen är helt grundmurad, och vad som ska krävas för att komma åt den, det är ju väldigt svårt att säga, därför att ja, jag vet Luay Ahmed tog upp exempel på när han och jemenitiska bekanta mötte judar och så att säga världsbilden vändes upp och ner till någonting positivt. Men som han konstaterade, vi kan ju inte liksom ordna mellanmänskliga möten för att bota och mota antisemitismen på den nivå som skulle krävas.
Nej, det är 16 miljoner judar i världen max, och det är 1,2 miljarder muslimer. Ska jag sitta och fika med muslimer hela dagen?
Exakt, det går ju inte. Det är ju så, va? Så vad kan vi göra istället i en situation där lärare hotas till livet om de pratar om förintelsen? Alltså, jag är väldigt ödmjuk inför den stora uppgift vi står för, men vi måste naturligtvis försöka, för om vi misslyckas så kommer våld och konflikt att bli följden i framtiden.
Ja, men du hade ju ett implicit förslag där om att beväpna fritänkande muslimer och ge dem våldskapital, men...
Ja, väldigt implicit.
Ja, väldigt implicit. Jag läste mellan raderna.
Precis.
Så kan man säga. Då vill jag tacka dig så mycket för att du har kommit till dekonstruktiv kritik, Charlie Weber.
Tack så mycket, Aron Flam.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Charlie Weimers. Du hittar honom på Twitter och YouTube. Stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Särskilt stort tack till dig som är Patreon på patreon.com/aronflam. Som belöning för att du prenumererar får du ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som bidrar via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger, som jag har skrivit och blev åtalad för, samt Älskade public service, som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.